dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Swedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Swedol för säkerhets skull.
För hade inte min son räddat mitt liv, då hade jag inte varit här.
Hör berättelsen om Daniela som bara var 17 år gammal när hon tvingades att gifta sig med en äldre man. Det som följer är paralyserande rädsla som fortsätter även efter att hon har lämnat honom.
För drar han in mig där så är det kört.
Avsnitten Min son räddade mig från pappans brutala våld hör du i podden Älskade psykopat på Podplay med mig, Emily Olsson.
Hej, vad glada vi är att du lyssnar på Ridklubben. Gry här.
Och Rebecka här.
Vi sitter i sadelkammaren i stallet.
Ja, idag är jag halta Lotta.
Ja, berätta nu. Vad har hänt? Du har druttat av.
Ja, men så dumt. Men också lite skönt. För jag har inte ramlat av på så länge. Och då får man lite så här, man blir lite nervös över hur ska det gå när jag ramlar av. Mm. Och nu när vi har tagit hem en 4-åring också. Så det var lite skönt att ramla av. Jag känner mig inte rädd och du vet så. Det var bara... Så jag var så klantig.
Vad hände?
Men jag var ute och galopperade och konditionstränade på Neo, vår gamla världens snällaste häst. Och så, du vet, lite för långa tyglar och lite chill liksom. Och då är jag på väg sista uppförsbacken och så ser jag att det kommer en kille liksom lite ur ett krön. Och så tänker jag att han kommer komma fram snart. Jag galopperar upp för backen för att jag vill galoppera klart liksom. Men jag visste också att när han dyker upp där ur hörnet så kommer Neo hoppa åt sidan. För att han kommer bli rädd för honom som kommer från ingenstans. Så samtidigt som jag då saktar av alldeles för sent, jag skulle ha saktat av direkt, så dyker den här killen upp och Neo hoppar åt sidan som jag hade räknat ut. Så jag hamnar liksom lite i en stigbygel och då tänker jag att jag hoppar av. För nu står jag ändå, typ, jag är halvt av. Så nu bara hoppar jag av, landar på fötterna, men då har jag inget korsband i mitt ena knä. Så det benet växer ju liksom åt fel håll.
Nej, men man har två korsband.
Jag vet, och jag hade ett, nu kanske jag inte har något. Vi får se.
Fan.
Ja, men, och vet, så, jag var arg på mig själv för att jag visste ju att det skulle hända. Varför var jag så klantig?
Nej, men tänk väl att så här, jag har sett människan. Kanske ni har sett människan, eller?
Ja, fast jag visste ju också att han skulle, hade inte sett honom. Utan att han skulle dyka upp där, liksom, lite som gubben i lådan. Men ja, jag har fått en tid hos en läkare imorgon bitti.
Så nu går han med så här Robocop-ben och kickar och haltar omkring här i stallet. Men det är ändå stallet du håller på. Hur tog du det hem?
Nej, men jag först alltså den här stackars killen också som dök upp där i skogen.
Var snygg.
Ganska. Men du vet, jag bara, för jag var också så, allt blod rusade ju ner till knät, för det var ju någonting som gick sönder i knät liksom. Och då var jag så yr, för jag blev ganska lätt yr också. Så jag bara, hur rädd är du för hästar? För jag stod och höll i ner en tygel. Så bara, han bara, alltså lite, bara jag inte behöver rida typ. Jag bara, det behöver du inte, men kan du bara hålla, för jag behöver lägga mig ner lite här.
Så
jag
la för du landade på fötter typ framför honom.
Ja, ja, jag, snygg avsittning var det fram tills att benet växer.
Aj, det är så ont i mig när du säger så.
Men så låg jag där och vilade lite tills jag kände att blodet började komma tillbaka till huvudet. Och han var ju så, liksom, stackars honom. Han bara, gud förlåt, var det här mitt fel? Och så här, jag bara, nej, det var verkligen, jag var så klantig. Men då tänkte jag kan nog hoppa tillbaka, för det kändes inte så ont i knät just då. För man hade väl lite adrenalin också, kan jag tänka mig.
Hoppa tillbaka?
Ja, men så jag höll ner och liksom i manen med en hand som en krycka liksom. Ja. Och så tänkte jag att jag kan linka hem lite. Men så var det sämre och sämre. Du vet, till slut gick det inte att gå på benet, för det bara vek sig liksom.
Du var en bra bit bort också.
Ja, jag hade ju ringt mamma så att hon var på väg och skulle hämta mig med bilen. Men jag var liksom i skogen, så jag var tvungen ändå att ta mig ut ur skogen liksom. Så hittade jag en sten där som jag parkerade ner och började veckla. Alltså han är ju tur att han är snäll. Mm. För att han gjorde liksom allt jag bara klättrade upp på den där stenen, kravlade mig upp på Neo.
Fan.
Och så skrittade jag tills jag mötte mamma och Anki. Så fick jag åka bilen hem. Mamma ju också, när jag sa att jag hade ramlat av. Nej, okej, okay, blöder du någonstans? Och mamma gillar inte blod då när man är gjort chilla.
Nej, just hon svimmar ju.
Ja, 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 hon, det går inte. Så att hon tittade inte på mig, hon tog emot hästen. Och så fick jag hoppa in i bilen och åka med Anki hem.
Hon tog hästen istället för dig.
Ja, ja. Fan. Det säger hon alltid. Och jag vet det, så därför jag också säger jag bara, mamma, ta med dig någon som kan ta mig så kan du ta hästen.
Åh.
Men det gick, alltså det är verkligen ingen fara.
Ja, alltså. Jag red runt på Neo lite på utebanan idag. Han var jättefin och glad och nöjd. Det kändes varmt, men han känns fin.
Ja, vi hade det toppen igår. Fram tills att jag hoppade av jävligt klantigt.
Åh.
Men ja, vi får se. Jag tänker att jag lever på hoppet. Jag har anmält mig till tävling på söndag. Den kommer ju inte bli av, det vet jag också. Men jag tänker att jag ska träffa läkaren imorgon och efter det så beslutar jag. hur sommaren får bli.
Ja, ja. Vi ska ju till Gotland.
Jag vet.
Hur blir det med allt?
Jag vet, det kanske blir så att du får rida.
När du? Vi har också varit ute och kört Måns. Idag så ska ni få höra hur det lät när vi, den dagen vi var hämtade Måns faktiskt.
Ja.
När vi var hos Amanda.
Landeblad.
Ja, och... Gud, jag är så dålig på efternamn. Det är helt sjukt. Vi var samman där Landeblad. Ni ska föra det om en liten stund när vi var där på hennes, inte hennes, men den fantastiska gården där hon jobbar, där vi köpte Måns.
Exakt. Hon är ju en jätteduktig hoppryttare som jag sett upp, sen, upp till sen jag var jätteliten. Och haft liksom ett gott öga för henne alltid. Och så då när Måns dök upp, att vi fick köpa honom, då frågade jag henne om inte hon ville vara med i våran podd och berätta lite om sin bakgrund och vem hon är och... Hon vann ju också SM-guld nu här med sitt lag, med Jump Club, precis.
Så
nybliven SM-vinnare i hoppning.
Och den lilla Måns, ni kommer att höra hur prilliga vi är att hämta lilla Måns. För det är ju den dagen man är alldeles
nykär.
Verkligen, fortfarande. Han är så gullig. Vi var ute, Nicky körde honom idag med vagnen med sin kompis. Jag gick med, för jag har inte kört honom så många gånger. Och de är inte så säkra så, där, så att jag går med. Men de sköter skitbra. Han är så himla snäll.
Ja, vad härligt.
Travar dem på vägarna här ute och han kikar. Han är så toppen alltså. Det gäller att köra så han verkligen toppgullig.
Gud vad roligt. Nästa gång får Agnes åka med, tror jag. Oliver kanske.
Ja.
Så kul.
Ja. Och sen körde lite på utebanan och så där. Så det var supermysigt.
Gud vad roligt.
Ja.
I år kanske blir Lucia show. Då borde vi göra ett Måns-nummer.
Ja.
Hur kul.
Ja. Jag har också en B-pony som ser ut som Måns. Man ska kunna hitta på något kul med dem tillsammans.
Ja, jätteroligt. Ja, det måste vi göra. Nu behöver vi kanske inte ha möte här i podden.
Nej, men vi skulle kunna ha ett trollerinummer.
Ja.
Där Rocky blir liten.
Och liten blir stor.
Hallå där, Stockholm Horse Show, lyssnar ni?
Verkligen. Ja, vi kan köra så här, vad heter det med gas när man har liksom
rök.
På fest? Rök, ja. Exakt.
Så kosig rök så det
kan. Nej, gud vad roligt.
I alla fall. Vi har också varit och tävlat förra helgen. Vi har varit och tävlat två helger på raken nu med Nicky och Harmonia.
Så roligt, det har gått så bra.
Jättebra, för att hon har inte tävlat sedan innan årsskiftet ju.
Nej.
För det var så långt tävlingsuppehåll. Så då sa vi att nu så backar vi tillbaka lite och tar det lite från början och tar det lugnt och fint här. Så vi var redan D+, clear round och gick fel. Och det gick så himla, och så här, Nicky är ju bara 11. Nu är hon 12, fyllde i onsdags. Men 12. Och behöver bara få lite rutin. Och hon och jag tillsammans lite rutin på hur lång tid behöver vi på tävlingsbanan. Hur ska hon känna på framridningen? Vad ska kännas bra? Hur ska hon göra om det inte känns bra? Hur beter sig här med hon? För hon kan vara så olika. Liksom.
Ja.
Så att, men nu har vi varit på två helger. Och det har gått så jättebra. Så var vi på Runsten. Hon redan lät se två faser. Gick dubbel nolla. Och så här, lugnt och fint. Vi sa det. Inga svängar. Och inga, liksom, hon galopperar ju fort. Hästen springer. Hon tyckte det var kul.
Jag var så på henne. Hon såg lycklig ut att få ut på banan.
Hon fräser fram där. Men jag sa det. Ta ut svängarna och rid fint. Eller så här fint. Men rid så att det känns bra.
Exakt.
Och hon hoppar allt och liksom... Jättehärlig. Hon drog
kul, det är också en
jävla sken på framridningen.
Jag är så...
Hoppas, men hon var rädd. Du vet, hon blev prillig eller vad det var. Hon fick värsta rycket. Jag tänkte nu...
Men Nicky är ju dökool alltså. Nej, hon ser ut som en liten cowboy. Bara tappar tyglarna lite och håller med en hand. Åker med lite och sen prr, så stannar hon.
Ja, det var så kul. Det kändes så himla bra. De känns så bra. Som att de är ett så happy place båda två.
Ja, verkligen.
Vi ska faktiskt lasta in hästen. Peppar, peppar. Gud vad vidskeplig jag blir nu. Vi ska sitta och säga, det går så bra. Vi ska lasta in och åka till ett annat stall på andra sidan stan. Hälsa på en kompis och hennes pony. Så kan de rida ut tillsammans. För de har ängar man kan rida på och helt andra.
Ja.
Få se nya ridvägar och sånt. Så en liten sommar eftermiddags utflykt.
Så mysigt.
Jättemysigt. Oh, apropå sommar och apropå tävlingar faktiskt. Jackson sponsrar den här podden.
Ja, tack Jackson. Vi är så glada att ni vill vara med oss.
Verkligen. Älskar mina ridbrallor. Alltså,
jag är så ledsen för att mina tights gick sönder nu när jag ramlade.
Nej.
Nej. Jo, det var ett hål i knät.
Nej.
Jo,
kan man laga och köpa nya?
Ja, eller man kanske kan lappa dem. Jag får säga så här, som barnen är stjärna på knät. Det kan jag kanske man kan rida med när man har ramlat av.
Och sen så har vi tävlat ut med jättefina kortarmade tröjorna på vårt Instagram-konto som jag tycker ni ska följa. Ridklubben-podden heter vi på Instagram. Följ gärna det kontot. Men det jag vill säga apropå tävlingar. Vi köpte ju lädergrimmor till alla hästarna från Jackson. De är så himla fina.
Jag
har känt mig lite dum när jag har lastat med inte lädergrimma. Och när man har åkt på tävlingar med inte lädergrimma. För att så har jag gjort. Men inte nu längre. Och nu känns det så himla bra att man får... Och den är så snygg.
Den är jättefin. Nej, jag älskar dem också. Det var så kul när vi precis hade köpt dem. Och så kom båda mina hästar och deras lädergrimmor. Så var det någon tjej. Hon bara... Åh, har du köpt nya grimmor? Gud, vad fina!
när du kommer till banan.
Ja, ja, direkt där när jag hade liksom satt på de första tävlingarna använde dem. Nej, de var jättefina.
Jättefina. Men just att man kommer inte med dem, för att man brukar komma med skitiga grimmer ändå, men det är härligt. Ja. Det är jättefint tycker jag.
Och de är egentligen inga liksom bruna, men de känns mjuka och härliga och
klassiska.
Ja, verkligen. Verkligen.
Och sen så har vi köpt flughuva till Neo, för nu ska de börja gå lite ute på nätterna och käka gräs. Han är så himla känsliga ögon. Han är ju flughuva även på vintern.
Ja, alltså han har ju hans ögon spolar liksom upp lite titt som tätt. Det kan vara vind eller grus eller sol, alltså allt möjligt. Så då frågade jag en veterinär här i, för det blir bättre när jag har en flughuva på som skyddar honom, hans ögon. Och då sa veterinären att kör med den. Jag brukar försöka inte ha den när det regnar, för då tycker jag inte att ögonen svullnar upp. För jag känner mig typ taskig att ha den där. Mm. Men så tänker jag att det är ännu taskigare att ögonen svullnar igen. Det måste vara så mycket jobbigare.
Ibland kan det stå sig som att man har fått en smäll lite grann.
Exakt.
Så kisar eller knyter lite.
Men det kan räcka att det bara har kommit för mycket vind eller så i ögat. Så han har faktiskt flughuva jämt. Och då har ju Jackson jättebra. Både en som är väldigt tajt, lite som en strumpa man drar på om de är flera hagen och gärna kar av varandra. Eller en som är lite större och lite lösare. Liksom.
Och det är som vi kör med. Det är bra att stasha upp med några stycken. De är inte så dyra som man kan ha tre.
För de faktiskt
tar jag av dem och de lyckas ju på något obegripligt sätt.
Ja, det går åt ett gäng på sommarbetet. Ja. Man får gå och samla ihop dem där i slutet av säsongen.
Hur många avsnitt har vi kvar?
Nej, men det är ju det här avsnittet. Och sen så nästa gång så kommer Karin. Så kommer vi prata om vattenträning.
Just
lite alternativ träning.
Just
och om hennes karriär som hästskötare och Bigless såklart. Kul. Det blir lite tårar i det avsnittet.
Ja. Det blir lite sommaravslutning nästa vecka. Då.
Nej, och sen har vi två avsnitt till.
Va?
Ja.
Gud vad vi är produktiva.
Ja, jätteroligt. Så två avsnitt till.
Ja, då så.
Så totalt fyra med dagens då.
Då så.
Så vi kommer ju köra på här ända in i juli.
Jag börjar hålla på att tänka att det är sommar. Det är bara för att midsommar närmar sig.
Men vi började ju också podden lite senare.
Ja,
vi började ju inte förrän i mars.
Ja, men vad mysigt.
Så, och vi har ju jättemycket roliga saker vi ska göra i sommar.
Ja.
Så det kommer bli kul. Vi får hänga med oss.
Träna för silver och åka på semester.
En gris ska hoppa för silver. Rebecka, hon sitter i solen och tycker att se.
Nej, det var tvärtom faktiskt.
Jag vet, men nu har det varit annorlunda grejer.
Nicke får rida alla hästar.
Ja, Nicke får rida alla. Jag kan köra Måns. Det får bli min sommaruppgift.
Åh, hörni, ni ska få hänga med till den dagen då vi faktiskt hämtade hem lilla Måns.
Ja.
Vi har slagit oss ner vid ett kaffebord för att nu få prata med 29-åringen. Eller om du precis har fyllt 30, det beror lite grann på när det här avsnittet kommer ut. Har en lång meritlista med flertalet SM- och NM-medaljer både på ponny och häst. Nu senast lag SM-guld. Välkommen till vår podcast Ridklubben säger vi till Amanda Elisabeth Landeblad.
Tack.
Vi säger välkommen. Det känns som att vi är gästerna här vid fikabordet på din gård ju.
Ja, inte min, men ja.
Det är mer din än min.
Berätta, var är vi någonstans?
På Jakobsbergs stuteri i Björnlunda, mitt i skogen.
Ja, man får inte ha en tunnis om man ska jobba här.
Nej. 10 minuter, en kvart från Gnesta. Det känns som att det ligger mitt ingenstans, men ja.
Det är en enorm gård med massa hästar, fantastiskt stall. Underbara hagar och stora möjligheter till att rida ut långa ridturer. Det låter som en dröm. Var det här du ville jobba med när du var liten också?
Jag fick min första ponny när jag var kanske 8. Och det gick ganska snabbt, känns det som. Innan det här blev som att det kändes som att det var min grej.
Faktiskt. Dina föräldrar är hästiga också, eller hur kom det in liksom att du började rita?
Min pappa är absolut, eller var ingen hästmänniska. Min mamma har gått på ridskola. Mm. Vi bodde inne i Kumla i en villa och sen började jag och min syster rida på ridskola. Så hon fick sin första ponny, jag tror hon var nog också 8, hon är 3 år äldre än mig. Och
så er mamma ledde ut sin ponnydröm genom er?
Jag tror det.
Det är typ därför det gör jag också. Det är därför vi är här, men vi kommer till det sen.
Hon hade inte möjlighet att få någon egen ponny, men hon ville att vi skulle få det. Och sen så när min syster hade vuxit ur sin B-ponny var ungefär när jag skulle få ponny. Men då sa jag att jag inte ville ha någon egen ponny. Då skulle jag spela golf med pappa istället. Så då såldes ponnyn. Men sen när ponnyn hade blivit såld kom jag nog på att jag ville nog ha en egen ponny istället.
Jag ångrar mig.
Och då fick jag min första ponny. Men det var nog ett smart drag. För att min systers första ponny var ingen snäll ponny. Och min första ponny var en perfekt första ponny.
Så systern rider inte längre?
Nej. Det beror nog kanske inte på första ponny.
Då hoppas jag att du säljer en snäll ponny till mig nu, Amanda.
Ja, det kan jag faktiskt lova.
Nej, skit på jag bara.
Nej, och hon red faktiskt tills hon tog studenten. Så hon slutade faktiskt inte efter första ponny.
Och sen började du tävla ponny. Och Rebecca, du tävlade, ni tävlade ju kanske inte mot varandra, men samma
tävlingar. Alltså jag var ju aldrig
på... minnen av...
Exakt. Vi var ju liksom aldrig på samma nivå, men jag gick i samma klass som Josefin Lindblom. Som du tränade och tävlade mycket med.
Nej, men gud.
Ja, vi gick samma klass och jag minns ju så väl när jag var liten och var med Jossan. Hon kanske red sin första pony Atlanta, kommer ihåg den lilla ja. Fantastiska ponyn. Och då har jag för mig att du red en vit och en svart pony. Hade du en vit och en svart pony samtidigt?
Alltså helt ärligt, jag har haft så sjukt många
ja, men i alla fall, men,
ja, det kan jag definitivt.
Och jag minns den här svarta, för den var så fin. Jag red ju mest på ridskola, ridskolehästar och russ och sånt. Så när jag då fick följa med Jossan på träning, vi var i Örebro. Jag vet inte vem ni tränade för då.
Jo, då tränade vi nog för Åsa Hellström.
Ja, så kan det
på en herrgård ute Gustavs... Ja, gud vad det nu. Ja, exakt. Utanför
men
Örebro
i alla fall. Men då hade du den här fantastiska svarta ponnyn och jag bara sa... En vacker dag, då ska jag också ha en svart häst. Och nu har jag det. Lite tack vare dig kanske.
Men gud vad sjukt. Alltså när du säger det, då kanske jag faktiskt kommer ihåg dig.
Det är också helt sjukt i sådana fall. För att jag var en liten fluga på väggen.
Jo, fast jag umgicks ju jättemycket med Josefin. Vi tävlade ju alltid tillsammans. Så det är mycket möjligt. Alltså jag har haft så sjukt många ponys här. Vi försökte räkna ihop.
Vad hade du för bild? Förlåt, vad skulle du säga?
Nej, jag har haft så många ponnyer. Vi provar att räkna ihop en gång liksom hur många ponnyer jag haft. Men nej, det var helt galet.
Men hade ni alla hemma på gården då, eller hur?
Ja, men de kom liksom och gick. Vi ägde inte så många ponnyer själv. Utan ganska från början så red jag ganska mycket ponnyer åt andra. Och tävlade som var till försäljning. Eller liksom så här. Ja, och så var det liksom, ja, från det att jag var kanske 11 år. Så det har kommit och gått väldigt många ponnyer och hästar.
Men hade dina föräldrar det här som ett företag då? Eller var det bara så för att du var skicklig? Och...
Nej, de hade inte företag då.
Nej, utan det, bara...
det blev nog sen. Liksom, men när man, inte,
när man är 11 år och rida andras hästar som ska säljas. Alltså, jag tycker, jag är 48. Alltså, man får ju såna känslor för hästarna och man knyter sig så mycket till dem. Jag tänker om man är 11, Nick är ju 11 år. Alltså att rida en häst och så blir man kär i den. Och tycker att det är ens ögonsten och så ska den säljas. Alltså det är kanske lättare om man är vuxen och har det som business, men det måste varit...
Ja, alltså jag tror att jag kanske vande mig ganska fort för att det var så liksom. Ja. Ja, men visst, min första ponny hade jag kanske då en ponny i ett och ett halvt år eller någonting. Och sen så, det som egentligen så här, att man kom upp i lite nivå och fick lite mer smak för det här, då var faktiskt min andra B-pony, hon var nog kanske 20 när vi fick hem henne, en svettfux, hon heter Maxi Power. Och då var det faktiskt i Nyköping här borta, så var det några kompisar till oss i Kumla som hade tipsat om att de hade hört att den här ponnyn skulle lånas ut för att den skulle pensioneras, men det gick inte så bra. Den bara liksom hoppade ut ur hagen och var helt galen och sprang på lastbilen när de skulle åka på tävling och liksom så här. Så kom på att bara, nej, men de skulle nu låna ut den igen, så den får ändå tävla lite, den vill ju inte bli pensionär. Och vi åkte och provade den och du vet, den var helt galen. Liksom. Du vet, när jag styrde mot Tinder, den bara tog bettet och skena och hoppade överallt. Det var liksom helt sjukt.
Typ perfekt, den tar jag.
Ja, ja. Mamma kan prata om en idag så här, bara när jag red den, att liksom, jag bara såg ut som en solstråle. Smilegroparna var liksom här och bara...
Herregud, jag är glad att det inte var din mamma.
Nej, men alltså, det var en riktig tävlingsmaskin. Hon var, ja, det gick så fort, men det enda man var tvungen att tänka på hela tiden när jag hoppade de här medels för B och SM och så här, var att hon hade egentligen inte så mycket kapacitet, utan det gick på farten, så det var bara att gasa ännu mer.
Gud, vad läskigt.
Ja, men hon var, och när jag var 11 och hon var 22, då tog jag mitt första SM-silver med henne, och då ja, samma år, alltså så 11 år tidigare, så hade hon tagit SM-silver med en som heter Lotten Bäckgren som tävlade mycket för och utanför Örebro också, som hade henne då. Så samma år jag föddes så tog hon också SM-silver.
Gud, vilken fantastisk ponny.
Men den hade ingen kapacitet.
Nej,
nej, men hon körde på farten.
Herregud. Man har bara sett att de håller så och kan gå på den nivån så länge.
Ja, hon fortsatte nog med minst en eller två ryttare efter mig sen. Ponnyryttare och hoppa.
Ja, det är ju faktiskt helt otroligt. Men det är lite som min, den där första B-ponnyn junior jag hade.
Jag fick honom när han var 4 och nykastrerad. Alltså han var ju som en svart odåga istället och liksom kastade mig hela tiden. Men han är ju fortfarande kvar nu och är ju då hos Tina och Danne, de som vi pratade om som köttgård här en bit ifrån.
Jaha.
Hennes systerdotter rider honom nu och han är snart 30. Han håller på att lära henne. Och alltså det är ju helt fantastiskt.
Det är underbart.
Att de får men ett sånt långt och helt liv. Liksom.
Ja, verkligen.
Men när du var på tävlingarna då, Rebecca, vad var det för bild? Vad hade du nu? Vad har du för bild av Amanda då?
Nej, men alltså Amanda och Jossan, ni var ju väldigt gulliga. Man vill ju vara era kompisar. Men så känner jag nog fortfarande att man gärna vill vara din kompis. För att du känns så himla men så snäll och ödmjuk. Och som oss andra, liksom, fast du är en helt annan klass. Nej, men ni var ju också, jag var ju liksom en ridskola. Jag fick ju rida ridskolehästar. Och, mamma köpte ju 4-åringar och så red jag dem ett tag. Och sen gick de in på ridskolan liksom, och sen fick jag en ny. Så jag red ju, jag hade ju min första egna häst köpte jag när jag var 21. Liksom. Innan det så red jag typ också bara åt andra, fast i ett annat syfte. Liksom.
Ja.
Men nej, ni var ju så otroligt duktiga. Och då hade man ju en dröm om att en vacker dag, då vill jag också vara så där bra.
Och hur ser ditt arbetsliv ut idag?
Ja, jag jobbar då här på Jakobsberg. Vi är 4 stycken som jobbar i stallet och jag ansvarar för ridning och tävlingsbiten av våra tävlingshästar.
Ett renodlat tävlingsstall egentligen.
Ja, det har blivit det liksom sista 2 åren egentligen sedan jag började jobba här. Innan det så hade de mest unghästar och sin uppfödning här, men nu har de flyttat hem alla hästarna. Så vi börjar vid 7 varje morgon och då hjälps vi åt att fodra och släppa ut. Alla hästarna går alltid ut direkt. De äter sitt kraftfoder och sen går de ut.
Ja, för de har fri tillgång till grovfodret i hagen.
Mm. Mm. Så de äter sitt hö när de kommer ut och hela dagen. och då börjar jag rida på en gång. Så då brukar jag rida 2 hästar innan frukost. Och då sen har de andra tjejerna mockat klart stallet. Så vid 9 så brukar vi ha 30 minuter frukost. Och det har vi varje dag. Liksom, så det är faktiskt en jätte... Ja, vi snackar ihop oss och hur dagen är och veckan och...
Skön rutin kanske, och speciellt sen. Nu är det ju en konstig värld vi lever i med pandemi och det är hästvirus och lite allt möjligt.
Ja.
Men annars när det är så här, okej, de här hästarna ska iväg och tävla och du inte är här på plats jämt. Och härlig rutin att prata ihop sig och just om det har hänt någonting med någon. Eller?
Mm. Verkligen. Och sen så fortsätter vi att rida. Och jag har hjälp av de andra tjejerna om vi rider ut eller ibland att trimma och sådär. Så då brukar jag rida 2 eller 3 till före lunch. Och sen käkar vi lunch i ungefär en timme. Men då brukar jag hinna ta en promenad med mina hundar också. Så, och sen efter det rider jag ungefär 2 till kanske. Och vi slutar, om vi har en helt vanlig dag, så slutar vi 4.
Hur ofta har ni helt vanliga dagar?
Alltså just nu faktiskt, i coronatider, så har vi det jämnt. Men annars så liksom är det mycket träningar och mycket tävlingar. Och då från torsdag till söndag så är det ju inte så.
Precis, för i vanliga fall, i normala fall så är tanken också att du ska tävla hästarna som finns här.
Ja, och det gör jag ju nu med. Men det har ju blivit liksom mycket mindre än vad... vi skulle faktiskt ha om 2 veckor åkt och tävlat i Belgien i 2 veckor med 5 hästar. Men... ja, det blev inte så nu för det här hästviruset istället då.
Mm. Mm.
Men det var ju också helt fantastiskt att förra året var det ju inte som vi hade tänkt oss, men man kunde tävla lite över sommaren var det i alla fall öppet. Men det hann ju också bli lite öppet här nu där ni tog lag SM-guld med Jump Club.
Ja, precis.
Alltså stort, stort grattis.
Tack.
Men du har ju också tävlat mycket i lag.
Ja.
Alltid. Har du alltid gillat att rida i lag, eller?
Ja, alltså jag tycker att det är en kul grej. Alltså det är ju så sällan liksom man rider i lag i den här sporten ändå. Och jag tycker att man ska ta vara på den chansen att göra det. För att om man vill ändå upp i landslagsnivå som senior och så vidare med, så är det faktiskt väldigt viktigt att man har gjort det som redan ung, tycker jag. För att annars så kanske man tycker att det faktiskt är jobbigt att känna lite press. Och liksom, för så är det ju. Men jag har alltid tyckt att det bara är som en sporre. Jag har alltid tyckt att det är kul.
Blir du lite bättre när du lider lag eller är det svårt mentalt? Liksom? För man vill ju inte vara den som det går sämst för i lag.
Nej, jag tycker nog inte att det är svårt mentalt. I så fall tror jag att det oftast brukar det gå bättre.
Ja, det skärper dig lite lilla extra.
Men hur är det nu? För man räknar bort den sämsta.
Ja.
Då vill man inte vara näst sämst.
Nej, okej. För att man kan bli borträknad.
Alltså. Ja, för blir man sämst så blir man borträknad. Det är det näst sämsta som avgör då.
Ja, det kanske
eller?
Är.
Ja, allra helst så ska ju tre rida felfritt då.
Jo,
exakt. Man får signas namnt om vem som ska vara där med fyra felen innan.
Nej, men så jag tycker faktiskt ändå att man ska... Alltså, har man chansen så ska man ta den och göra det. Och det är ju kul redan som alltså, man är liten. Jag red ju ponnylag liksom med Kumla när jag... Ja, men, jag red nog kanske inte så mycket innan jag fick den här vilda ponnyn. Då, men då hade vi elitlag kanske från jag var 10 eller något sånt där. Så vi red jättemycket lag redan då med. Och det är ju superkul.
Jag har du något tips på hur liksom, formar man? Hur får man ihop ett bra lag? För det känns, du har ju ridit för Jamklubb nu ganska länge.
Ja.
Är det viktigt liksom, att man stannar kvar i samma lag? Eller kan man byta lite efter de som det går bäst för? Eller hur?
Det
hur gör
man lite
för
dragigt.
Att liksom, bygga upp Nej, ett men... lag? För man...
Alltså det är klart, det krävs ju att liksom du har bra ekipage eller vad man ska säga såklart. Men jag tycker att vi är liksom ett jättehärligt gäng. Vi har jättebra sammanhållning och liksom vi hjälps åt även om vi liksom inte tävlar i laget ihop. Liksom. Och vi är ändå utspridda i Jamklubb, så är vi ändå lite utspridda i landet. Liksom. Som Emma Emanuelsson rider ju för Jamklubb och hon bor ju i Göteborg. Liksom. Men det är ju för att hon har anknytning upp till Lotta och Kajsa och liksom sådär också. Men alltså vi tränar ganska mycket ihop och sådär också. Vi har haft lagträningar och liksom man umgås ju liksom utanför just hästtävlingen ibland också. Liksom. Och det tror
så
jag
det ska bli lite familjärt liksom.
Ja, men absolut. Och sen så tränar vi ju många liksom ändå. Okay, man behöver inte träna för samma tränare så, men det är ju bra att man tränar ihop ibland och sådär tycker jag ändå. Det är kul.
Det är Lotta Björe och Ola va, som är
lite lagledare.
Ola är lagledare.
Men Lotta är ju med som ja, tränarsupport.
Ja, men exakt. Ja. Det känns också att det är viktigt att man har en lagledare som är en tydlig lagledare.
Absolut.
Och som verkligen, det är där det tuffaste jobbet kanske egentligen. Att ja. Få med sig alla och uppfylla allas mål och ja. Önskningar. Liksom.
Absolut.
Okej, men om vi spolar tillbaka bandet då. Du red din ponnykarriär här hemma och sen flyttade du utomlands.
Ja, när jag var 21.
Ja.
Och då till Holland, utanför Eindhoven.
Och hur kommer det sig att du hamnade där? Eller liksom, det känns som ett så stort steg att flytta utomlands.
Ja, men det var ju Lotta som var inblandad i det också.
Lotta Björe.
Ja, i allt.
Ja. Varje poddavsnitt tror jag Lotta nämns någon gång.
Kanske ridklubben Bingo. Ja. Man får kryssa för när man hör man säger Lotta Björe. Ja.
Nej, men som sagt, jag har ju tränat för henne sen jag var liksom kanske... Jag tränade nog för henne första gången. Jag var kanske 9 eller 10 eller något. Alltså det är ju liksom... 21 år sedan. Så jag har alltid tränat för henne. Liksom. Hon har varit min mentor och... då när jag eller vi hade väl nog pratat om det liksom, i kanske ett år innan att hon tyckte att jag skulle göra det och sen så kom hon upp med några förslag som hon tyckte av ryttare vi, då skulle inte jag liksom söka ett jobb var inte meningen utan vi, jag skulle fråga liksom om jag kunde få komma som jobbande elev liksom, eller så.
Praktikant typ.
Precis till ett stall. Och då tyckte hon antingen Pius Switzer eller Erik van der Flöten. Och då ja, kände jag mer för att åka till Erik. Så när det var Skandinavium, det måste jag ha varit 2011, ja, men det blir väl 2011 kanske, ja, som vi pratade med Erik. Och då sa han... Han är så himla snäll. Liksom. Men han bara, ja, men gud, det var inga problem. Jag kunde bara flytta ner där. Det var liksom inga konstigheter. Och då fick jag bara hans nummer. Och sen så ringde jag bara honom efter några månader sedan och frågade om jag kunde komma då. Ja, det var inga problem.
Du bara flyger, går på fredag klockan 3, jag tar det.
Så ja, vi ägde 2 hästar då. Och då tog jag med mig den ena ner. Så pappa körde ner mig. Och sen så flyttade jag dit och ja, det var i augusti. 2012 kanske det var. Ja, 11 eller 12. Och då var jag där i 2,5 år.
Hur var det, hur var skillnaden och var det några kulturkrockar eller var det ideologiskt?
Nej, alltså, största skillnaden liksom så här där nere mot här, att där är det liksom alla håller ju på med hästar och tävlar där nere liksom. Det är ju mer en, ännu mer en livsstil där än här.
Det är liksom, en industri kanske.
Ja, alltså runt liksom varenda gård liksom har ju hästar och hoppar, och det är ju tävlingar hela tiden och träningar hela tiden. Det är liksom ja, väldigt annorlunda mot här och väldigt många fler liksom, och alla har ju det här som alltså livnär sig ju på det då. Mm.
Jag förstår vilken industri ändå. Ja. Och det måste ändå vara lite svårare typ att sälja hästar och kanske jobba som det där om det finns ett större utbud liksom, eller?
Ja, det är väl både och liksom. Jag tror man får hitta sin liksom grej, att de liksom en del kanske rider och säljer liksom, har riktat in sig på bara liksom yngre och säljer dem tidigt liksom, och en del liksom utvecklar ju för större klasser och rider större klasser eller liksom ja. Men absolut, det är ju mycket mer business överhuvudtaget. Men också, det är ju så, allting är ju så nära där. Liksom Holland, Tyskland, Belgien, liksom, det är ju som ett nästan.
Ja, precis. Man åker en tävling, då hamnar man i Tyskland och tävlar idag.
Ja, men det är ju så, åker 30 minuter åt det hållet så är det Belgien. Det är ju, ja, det är ju så, allt är ju så nära och alla stora tävlingar är ju där. Liksom, och
hur länge var du kvar där då?
Där var jag 2 eller 2,5 år hos Fanderflöten. Och sen så fixade han faktiskt ett annat jobb hos mig, hos Erik Berghoff. Han har ett stall som är, ja, det kallas för Audi-stallet där nere.
Men hur kommer det sig att du inte vill vara kvar hos Erik då?
De hade mest sponsorhästar som då ofta sponsorerna ville att på tävling så skulle Michael eller Erik tävla hästarna. Jag hade kanske 5 hästar som de ägde själva som jag tävlade. Men han tyckte också att jag liksom skulle, för att utvecklas mer och gå vidare, så skulle jag liksom ha ett mer där jag kunde ha liksom 10 hästar som var mina att tävla. Mm. Och då flyttade jag till Winterlord. Det ligger utanför Rotterdam. Och där var jag ytterligare då 2 år ungefär. Och då hade jag 12 hästar. Och allt från 4 år upp till 12 kanske. Så det var lite ja, en salig blandning.
Man måste lära sig så oerhört mycket på att leva livet, hästlivet så som du har gjort det.
Ja, alltså, verkligen.
Flytta så till olika länder, rida så fruktansvärt mycket hästar och så fruktansvärt många olika hästar. Du måste ju ha liksom singlat ner väldigt tydligt vad du gillar i en häst och vad du inte gillar i en häst.
Ja, absolut. Absolut, ja, men det är absolut, det gör man. Och sen tycker jag liksom att man lär sig liksom så mycket runt omkring med de här liksom hästskötarna som jobbar med att liksom endast egentligen ta hand om hästarna är också alltså de är ju så duktiga. Och det lär man alltså om hur du liksom ska ta hand om hästarna på olika sätt liksom, det tycker jag också var superbra.
Vad har du identifierat? Vad har du för dealbreakers om du hittar den här, om du så, vilken box måste ticka i för att du ska kunna tänka dig att gå vidare med den?
Med en häst?
Ja.
Alltså jag tycker gärna om de är liksom lite känsliga. Inte för sega i huvudet eller vad man ska säga. Alltså gärna lite alerta. Liksom.
Har du någon känd häst som du säger, det där är en typ av Amanda-häst? Jag tänker som vi andra kan få en uppfattning om liksom.
Ja, men jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om de allra flesta hästarna som Malin Björn rider.
Ja, okej.
Okay. Men det är ju mycket blod liksom, och mycket nerv och ston oftast. Ja,
känns ju som tjejhästar lite. Så om man får generalisera.
Ja, men det är sant. Absolut. Ja. Och jag tycker...
Skulle du våga rida på Indy?
Ja, men jag tror det hade varit främt. Jag tror det är en frän känsla.
Ja, okej, jag tror att den är... Döden.
Nej.
Jo. Jag håller med dig. Jag önskar att det vore en frän känsla, men jag tror tyvärr inte att den hade varit för mig.
Inte något för dig säkert.
Inte något för mig. Jag försöker tänka att om jag kunde ha tagit av hennes hästar istället, men det finns nog ingen. Jo, jag gillar den där lilla vita hon sålde som hon vann alla speedhoppningar på.
Ja.
Den tyckte jag, den kändes frän. Ja, den kanske jag kunde tänka mig.
Ja.
Men det jag tänkte på var när vi pratar om Holland och Belgien och, det, och att det är en sån industri och man har ett annat sätt. När vi kommer hit och rullar in på gården här så ser vi hagar. Det går stora flockar med hästar och så tittar vi ut i hagarna och så tänker vi, undrar vad det där? Är det där? Så visar det sig att det är tävlingshästarna. De går här i grupp och strular runt och käkar hö tillsammans.
Fri tillgång på foder.
Ja, och får verkligen vara som du brukar säga, Rebecka, att låt hästarna vara hästar. Det känns som att de verkligen får det här, att ni vågar det ändå. Det verkar som att inte så många vågar det.
Nej, absolut. Så är det ju. Och ja, men det är ju verkligen som natt och dag att jämföra alltså det hästlivet som de, det jag jobbar i alla fall på sista stället, det hästlivet som hästarna har på ett sånt ställe mot hur de har det här, det går ju inte att jämföra.
Hur var det där när det var som sämst, tycker du?
Nej, men mer att de har inte så mycket marker, så hästarna kan inte gå så mycket i hagen. Alltså om man har tur någon timme per dag liksom. Och sen går de i skitten och så rids de och så står de i boxen liksom. Men mer att man kan inte, de har inte de markerna, så de kan inte erbjuda liksom så mycket hagar till så mycket hästar liksom. Och jag tror att det är väldigt viktigt i alla fall, och framförallt liksom också för att få hållbara hästar, så tror jag att det är viktigt.
Men typ bara som utritt också. Om man tar med utritt också, om man inte har mycket möjlighet, eller om det är väldigt platt och nästa gård kommer efter nästa gård.
Ja.
Det finns ju inga berg och backar och skogar och så kanske heller att...
Nej, absolut. Och det tror jag också, för att liksom producera en hållbar häst från liksom ung ålder upp till dem liksom, så att de ska hålla som liksom tävlingshästar, så tror jag också att det spelar jättemycket roll. Hur, ja men också egentligen hur de går i hagen när de är unga, med inte bara ett platt fält liksom, utan det kanske finns lite stockar och sten och berg. Och, alltså jag tror att det är viktigt. Och sen när man alltså rider med, såklart att man inte bara sitter och rider på en ridbana eller har en liten väg att skritta på, utan att du faktiskt kan ut och rida ut ordentligt. Vi är ju jättemycket... Alltså galoppvägar, men också galoppbackar liksom. Och det är så roligt med de hästarna som är födda här. När vi liksom ut och galopperar i de här backarna liksom, de vet ju inget annat. Och de har liksom den grundstyrkan från början av det, för de har ju alltid gjort det här, så de blir liksom inte så påverkade. Men liksom när de här hästarna som kommer liksom från andra ställen och ut och galopperar där första gången, liksom de är nära död.
De träningsvägningar.
Ja, men faktiskt häromdagen så var vi, nu har vi egentligen kunnat börja, ja innan den här snön kom idag då, men har vi faktiskt kunnat börja klättra lite igen. Och vi har jättemycket backigt upp i skogarna liksom, så vi kan gå från grusvägen och så klättrar vi rakt upp i skogen så här liksom. Alltså rakt upp. Och också de hästarna härifrån liksom, som alltid har gjort det 100 gånger, de bara går upp som ingenting, och de andra liksom, du vet, de bara frustar och frustar och frustar hela vägen upp.
Ska jag gå upp till det? Är galen.
Ja. Och det, så det är sån skillnad när de har gjort det från början till när de faktiskt ska göra det när de kanske är 10 år för första gången.
De har väl den grundstyrkan liksom. Men det är också bara om man åker typ ofta längs E4:an, så är det ju som en grusväg bredvid motorvägen. Ja. Är det bara ni, är det bara jag som tänker att kul, vad härligt att galoppera här.
Brukar
här jag ligga och galoppera.
Alltid.
Ja. Alltså det är drömmen, för det är nästan alltid lite plats eller lite sluttande uppför. Mm. Och så kommer någon liten
nedåtkrön
liksom. Mm. Ja, men liksom det ser ju helt ljuvligt ut, så där brukar jag ligga och galoppera när jag åker bil. Men Karin undrar lite över företagsamhet med hästar.
Ja, alltså vi har ju kanske inte liksom en så, alltså att göra själv då, menar du? Eller
men jag tror Karin menar, hon skriver så här, företagsamhet och utbildning av unghästarna. Och då tänker jag så här, att det kanske många unga tjejer i Sverige eller i världen som har en dröm av att jobba med hästar.
Mm.
Jag tror inte riktigt man tänker på att man kan ha det som företag heller.
Tror du inte?
Alltså för mig, du kanske kommer från, alltså för mig när jag var liten, vi hade häst, det var ju din hobby, det är något man gör för att det, jag tror inte man tänker att man kan leva, alltså jobba mer och ha, alltså bedriva det som firma. Det kanske har ändrats nu då.
Men jag tror det, jag upplever det som det i alla fall. Ah, okay. När vi är i gymnasiet med stallet och så här, att det är många som tänker att man skulle vilja jobba med hästar, och kanske framförallt jobba och vara ryttare vore ju en dröm liksom. Men sen är det kanske inte något för alla, men man kan jobba med hästar på olika sätt liksom.
Alltså här hemma så är det ju ganska få ställen som, alltså ett sånt jobb som jag har finns ju liksom inte på så många ställen i Sverige liksom. Alltså att man faktiskt är anställd som en beridare, och det är ju liksom verkligen få förunnat att kunna jobba med bara det man älskar liksom. Det är inte så många som får det.
Nej.
Men utomlands så är det ju, finns det ju mycket mer sådana jobb. Men sen är absolut att man kan ha sitt eget. Men det är ju inte jättelätt att få det att gå runt heller. För det är ju ganska, det är en ganska kostsam grej att hålla på, ja, med
hästar också. Att du jobbade, du berättade tidigare för oss att du gick upp 3 på morgonen och jobbade på DHL ett par timmar,
ja,
innan du åkte till stallet och red dina 10 hästar. Typ.
Ja.
Så det känns ju inte som att det är någonting man valsar in i. Utan
nej, verkligen
de flesta
inte.
Man har träffat så är det ju hårt slit innan man kanske kommer dit,
ja,
där du är idag.
Absolut. Men det är ju värt det.
Jo, men det är det ju.
Men om man vill liksom jobba med hästar och så där, då tror jag att om man har man inte tävlat jättemycket och så där själv, men fortfarande vill, kanske man kanske vill bli unghästutbildare eller så, då är det ju en superbra grej att liksom kanske gå hippologprogrammet eller liksom unghästutbildning på Strömsholm eller Flyinge och sånt som liksom, det är ju superbra. Då har man ju liksom en utbildning liksom när man väl ska söka ett jobb sen.
För du har ingen utbildning.
Nej.
Nej, du har tävlat istället.
Ja.
Självutbildad. Men det är väl så, det är, ja, lite som med alla yrken egentligen.
Ja, men alltså erfarenhet är ju såklart superviktigt. Men jag menar mer att om man inte har jättemycket erfarenhet så är det ju jättebra att gå en sån utbildning annars. Eller så liksom, söker man ett jobb och jobbar hos någon jättebra ryttare istället. Liksom. Utomlands finns ju jättemycket sådana jobb. Och där lär man sig, det är ju liksom, för att jobba med det här så det är ju hårt arbete liksom. Men det finns så mycket att lära på, ja, så många stall i.
Ja, men för jag tror jag lyssnade på någon podd som Maria Gretze var med i också. Då berättade hon att hon åkte utomlands för att hon ville bli en bättre ryttare liksom. Ja. Och då var hon borta om det var 1 eller 2 år först, och det var så jobbigt och det var så liksom fruktansvärt typ. Det var så slitigt liksom. Mm. Men då sen när det äntligen började släppa och hon började liksom men känna att så här, fan, nu börjar jag bli bra på det här liksom. Hon bara, då var jag tvungen att stanna lite till. Jag kunde ju inte dra hem då liksom, när jag väl började få lite valuta för mödan liksom. Men så det känns ju som att man, det är ju slitigt. Det spelar, ja, ingen roll hur skicklig man är eller vad, nej, man har tävlat eller uppnått, utan alla behöver ju slita lite för att...
Absolut. Och det är man ju glad för idag att, man, att jag har fått gjort, tycker jag. Alltså jag grinar väl varje kväll ett dag när jag flyttat till Holland. Men också så här, man åker, tänker så här från början, så här, det är ändå en grej, man åker till ett land som man aldrig har varit i med folk som inte pratar ett språk som du pratar, du känner liksom ingen. Men man växer ju verkligen som person av att genomgå det. Och det är jag jätteglad idag för att jag gjorde.
Jag har en fråga från Eleanor. Hon undrar om du har något tips på hur man ska hantera en häst som bockar och busar eller slänger sig för hörnerna i ridhuset eller håller på.
Ja, alltså våra hästar ser väldigt mycket spöken i ridhuset också.
Ger dem så. Men man rider där så ofta.
Ja, och samma hörn oftast. Ja. Liksom. Oftast så brukar jag försöka tänka med sånt att man försöker köra lite ignoreringsmetoden. För att oftast så tycker jag att hästarna är lite så där, försöker skapa lite uppmärksamhet av att man ska gärna bli irriterade när de håller på och busar i ett hörn eller sådär. Så jag tror att jag tycker att det är bäst att man försöker ignorera lite. Men när de bockar och far och sådär, ja, det är ju liksom en hårfin gräns för man vill ju inte åka av. Men oftast så är det bäst liksom att släppa på och låta dem galoppera av sig liksom.
Trycka fram,
ja, istället fram för att istället, alltså om en häst bockar och du börjar hålla istället så kan det ju ibland bli värre. Om man släpper på och låter dem göra sig av med energin så är det bättre.
Typ så vi träffade Lina och Christian här och de sa ju det, om man vill se om en häst kan PF eller passage, då rider man ut 11 stycken, 10 galopperar hem och den 11:e ska stå kvar. Han bara, då? Så lärde man dem förr hur man trampar. Då är man ju glad om den bara trampar och,
ja,
inte gör några andra konster liksom.
Men som vi också sa då, jag vet inte om det avsnittet har släppts än eller inte, men jag säger det igen, det ska man inte prova.
Nej.
Don't try this at home. Vi känner så här undertext, ja, det här är inte för alla.
Så jag funderade på det här med bett. Du är inne i bettdjungeln. Rebecca tycker ju alltid att man ska försöka hålla det så simpelt som möjligt. Mm. Håll det enkelt, för lägger man till massa saker, det är bara fler saker som kan krångla, brukar du säga.
Ja.
Men du har på sistone utvecklat en besatthet av bett. Du okay. byter bett och provar bett nu, så jag tror inte ens du förstår det själv.
Men jag är inte, jag är ju inte öppen för att inte prova nytt.
Nej.
Men jag tror ju inte på det här att ha massa martingallar och skydd och boots och... Du vet, luver på, alltså sånt tycker jag är bara jobbigt om de inte behöver det.
Då tar du ut det på betten istället.
För behöver de det så är det så. Ja. Men sen nu, min ena storhäst, han var tandläkaren som bad mig hissa ner bettet. Mm. Så han har ju börjat lägga tungan över bettet.
Ja.
Och då nu har jag kommit till den här bettdjungeln så att jag måste prova mig fram och se vad som funkar. Så att han slutar upp med det här. Och då håller jag på att prova nu lite olika bett, vad som passar.
Har du något favorit? Eller något tips? Eller något favorit?
Alltså, jag rider nästan alla utom en egentligen på vanligt tredelat hemma liksom och trimmar. Och den som jag inte har det på...
Tjockt, tunt, fasta eller lösa ringar?
Fasta D-ringar.
Ja.
Mm. Normal joint. men på en rider jag på rakt gummibett hemma för att hon... är väldigt liksom tixig med munnen liksom, att hon tycker inte riktigt om när det, ja, hon är mer nöjd med ett mjukt bett och därför har jag det, annars på de andra har jag bara ett vanligt. Men när jag tävlar så har jag olika bett på många. Jag rider faktiskt flera av mina hästar på såna kombinationsbett som är ett gummibett i munnen och sen så är det ju på näsan så att när du tar i bettet så trycker du ju på näsan också. Så det är som ett hackabett kallas det. Aha. Det är kombinerat hackamor och bett.
Det låter som att hackamor fast med bett i munnen.
Mm.
Så har jag också vet att jag har en genialisk tips här som jag har. För min andra häst, hon, hon hade sår i mungiporna när vi köpte henne. Så det var tvungen att rida henne på hackamor. Ja. Och kul på en häst som man inte känner.
Nej,
inte alls. Så alltså, var hon faktiskt väldigt snäll. Men då nu när jag ska gå över till bett, för jag känner att hon har liksom inte förtroende för handen eller för bettet än.
Ja.
Då rider jag på ett micklämträns. Och då har jag satt tyglar i liksom, ringarna vid nosgrimman. Så det blir som ett hackamor.
Mm-hmm.
Och sen har jag ett bett i munnen. Så jag dubblar tyglar. Men då kan jag ändå så här komma över till det här bettet på ett, utan att köpa ett kombinationsbett. Det är inte gratis.
Nej.
Nej,
det är inte faktiskt.
Så jag har gjort mitt eget hemmafix här.
Ja, det var en tips från coachen.
Nej, men det är faktiskt, det funkar jättebra. Och nu har jag gått över så att jag rider mest på... bett liksom. Ja. Men hon är ändå så snäll. Så henne, när jag rider ut kan jag lika gärna rida på hackamor liksom. Mm. Men är hon lite pigg, nu har hon faktiskt börjat bocka lite ut där. Så då kör jag på det här kombinationsbettet.
Då är det inte gul med hackamor.
Så då har jag liksom en tygel till bettet om jag känner att nu måste jag få stopp här. Jag får nog också lärt sig på hackamor om jag rider på vanligt hackamor. Mm. Då sätter hon upp huvudet här på sniskan. Och det går inte att göra någonting då.
Nej.
Nej, då har hon liksom låst sig där. Och det spelar ingen roll hur mycket jag tar i någon tygel för att det händer noll. Så sist så tog jag i manen och
hoppas på bästa.
Hoppas att de stannar där framme någonstans. Ja, ah, herregud.
Nej, men och på andra hästar har jag också... Ja, men någon rider på ett gags eller... Men det är mer för att de som jag rider på de här hackabetten då, då är det lite mer för att de är ganska känsliga i munnen och jag tycker inte om... jag vill ha lite i handen liksom, när jag rider in på banan. En del tycker jag att det är superhärligt att sitta och bara hålla jättenätt. Men jag vill ha lite liksom, drag i bettet.
Ha lite liksom. Häst i handen.
Ja.
Liksom.
Så de som jag har det, då är det mer för att de tycker de vill gärna hålla stöd på sådana bett. Och tycker att det är lite härligt att hänga i det där som trycker lite på näsan. Liksom, och sådär. Och de som jag har gags på så är det i munnen liksom, ett vanligt tredelat. Men jag rider alltid med två tyglar. Och då är det mer att om de är piggare en dag eller starkare en dag, då kan jag hålla mer i tygen som är halvstången på. Och är de inte det så håller jag i tygen som är i bettringen. Och då blir det ju ett vanligt tredelat bett. Men det är mer på tävling. Liksom. Annars när jag hoppar hemma så använder jag, har jag aldrig de betten. Då har jag alltid vanligt tredelat.
Bara. Men blir det inte konstigt att byta då? Blir det inte snurrigt?
Nej.
Det känns otryggt att köra någonting annat plötsligt, eller?
då har man ju tränat sig. Inte,
ja. Men det är mer om
man börjar ju kanske inte en SM-final på ett nytt bett.
Nej.
Nej.
Det kanske är lite risky. Men, nej, men om jag åker iväg och tränar och jag vet liksom att det ska bli mer banhoppning och liksom hoppa i alla fall lite större hinder, då har jag mitt tävlingsbett. Men om jag gymnastikhoppar hemma och sådär, så har jag inte det.
Jag har ställt en fråga till andra hoppryttare, men jag frågar dig också. Om du ska hoppträna, du får ställa upp, ska vi säga, tre hinder, fyra hinder.
Få hinder i alla fall.
Alltså få som möjligt, men ändå så att det blir en bra övning. Vad har jag ställt upp för övning då? Vad ställer upp för hinder då?
Alltså vi är ett ganska litet ridhus här hemma, så jag kan inte bygga liksom mycket till bana eller så där heller. Så att det blir mycket gymnastikhoppning och så där. Men vill jag bara trimhoppa lite, så tycker jag om att sätta upp en liten S-båg eller så där. För att då blir det liksom, du tränar på att ha hästen mellan hand och skänkel och runt skänken framförallt. Och då behöver du bara tre hinder.
Och hur ställer du dem då typ? Du ska få rita sen, så lägger vi ut på en papper.
Ja, men ena hörnet så. Och sen på mitten ett så. Och i nästa hörn så.
Så att du hoppar. Det blir som ett S så. Över medellinjen.
Precis,
typ.
Yes. Mm. Men annars tycker jag om att hoppa mycket serier, och det kan vara allt från studs eller...
Jag älskar också serier.
Ja. Eller liksom kombination och lägga hjälpbommar emellan liksom, för att få hästen att hoppa lite mer liksom, upp med bröstryggen och komma runt i språnget. Och, ja.
Det är ju smidigt med liksom, serier och sånt, för då behöver man inte göra så jättemycket som ryttare, utan då gäller bara pricka första och sen får hästen lösa resten.
Åka med sig.
Sen hänger jag på.
Sitt håll i manen där.
Ja, dock är det ju också bra träning att liksom tänka på sin egen position egentligen när man hoppar serier, ja, och alltså med kombinationer och sådär, att man själv kan träna på hur man sitter liksom.
Jag vet, jag har tränat på trampet. Det var 2020, det var trampet i stigbygens år. Så det har jag tränat på förra året. Så nu
det var 2021
jag, ja, jag vet inte, jag har inte riktigt kommit dit än. Jag har kommit av mig lite, kände jag, när det varit såna här bakslag här med pandemin.
Ja, jag håller med.
För att innan först, 2019 var ju nästan farten.
Ja, då skulle då du ta
var
bort
det upp i tempot. Liksom, ja. För att ute i hörnen och sånt, det var jag klar med, kände jag. Nu måste jag liksom, nu är det slut på tidsfel. Så då satte jag upp tempot, så det tycker jag också blir bättre. Förra året var det trampa ner hälen. I år så är det nog... Alltså jag har två problem. Alltså ett issue är egentligen handen. Jag skulle behöva få handen lite längre framför mig. Mm. Men jag har också båda mina hästar. Får jag inte till vänstertygen? Det är omöjligt. Och det är ju mitt problem, eftersom att båda hästarna är likadana. Det är det som är så tråkigt. Men det är också svårt. Och det blir också... När man kommer till det att man börjar tänka på finlira med sån här ridning... Mm. Det blir ju svårt. Alltså, ridning är ju så otroligt komplex samtidigt som det är enkelt. Liksom. Men ja, så nu
ja, men
är
det
där.
Är ju svårt att göra. Det är det som är konsten, att göra det enkelt. Och det är ju svårt att göra det enkelt.
Exakt. Och det här får hästen till vänstertygen. Jag har inte kommit till det enkla där än. Jag jobbar på det.
Då är det vänstertygens år.
Ja, det är vänstertygens år.
Handen och vänstertygens år. Vad får för dig då?
Ja, jag känner att nu blev det lite... deppigt här nu när vi inte, vi hade bestämt att vi skulle åka och starta utomhussäsongen lite tidigare och skulle åka till Belgien och tävlat i 2 veckor, så vi skulle komma hem när Sundbyholmsmaraton börjar igen. Och det kändes, ja, nu, det är ju som det är, men det kändes lite tråkigt. Jag hade gärna velat kommit igång där nere, så jag hade kunnat liksom fortsatt och etablera min bästa häst i kanske lite 1,50 och sådär här hemma. Och hon hoppade där förra året med, men vi skulle behöva tillsammans bli liksom lite mer stabila där. Och jag har ett mål egentligen, att jag vill komma med i landslaget såklart.
Och, det var som att du inte vågade säga.
Nej.
Ja.
Lite läskigt att säga sånt här.
Jag tror det är bra om man ska säga det högt, ja. Annars är det ingen som vet om det ju.
Nej, men det känns för första gången ändå ganska möjligt, för att jag har ett väldigt bra hästmaterial som jag inte har haft någon gång förut, och det känns jättekul. Men det, ja, så mitt mål egentligen är väl att etablera mig mer i de stora klasserna och bli liksom jämn och bra i de klasserna. Som vi kanske börjar bli 1,45, nu vill vi bli i, ja, 1,50 och högre.
Det är så sinnessjukt högt.
Men det är
1,20. Tänk om jag bara varit bra på att rida 1,20 jämnt och snyggt och stadigt och fort.
Det är bara att du inte startar i dem.
Exakt.
Vi brukar fråga våra gäster om ett bra stalltips.
Ja, jag funderade faktiskt lite på det här för att Rebecka skrev det.
Peppade lite innan. Ja.
Och det kunde ju vara vad som helst. Uh-huh. Då tycker jag faktiskt att, som du egentligen sa, att du tycker att det är viktigt att testa för att vara hästar. Och här är det ett så himla bra exempel på det, för att min bästa tävlingshäst var väldigt sjuk innan hon kom hem hit för... Ja, nu måste hon kanske ha varit här i snart 3 år, 2,5 år i alla fall. Och hade jätteproblem med att hon hade kolik hela tiden och hon var verkligen sjuk. Och då släppte de bara ut henne på bete här från dag ett och hon bara gick med hästarna i hagen här. Och hon har liksom mått så bra sen dess. Peppar. Och hon går här med sina bästa tjejkompisar i hagen, 4 stycken, och hon liksom har väl aldrig mått så bra. Och jag tror att det är väldigt, eller jag tycker att det är väldigt viktigt att de får ändå vara hästar och gå i sina hagar och ha sina kompisar, och de kan vara tävlingshästar ändå.
Mm. Vad härligt. Det slår ett slag för, tycker jag.
Och du nämnde det inledningsvis, Rebecka, att en av anledningarna också varför vi är här just idag, det är också för att vi ska åka härifrån med en mer häst.
Just det, gud, jag har typ glömt det. Jag är så försjunken i det här samtalet. Så att jag...
Vi har ju pratat om det här i ett år.
Ja, jag är också helt galen i mitt huvud som gör det här nu.
Vi köper en shetlandsponny.
Alltså...
Det är helt knäppt. Och av dig.
Ja.
Ja.
Ja, det är helt sjukt.
Vi ska köpa shetlandsponnyn Måns.
Ja.
Och vi har spånat boxen. Rebecka har byggt en låg dörr så att han ska kunna kika ut. Som vi har... Nicky var där och skruvade bort den gamla boxdörren igår. Och gjort i ordning så fint. Vi har med oss ny grimma och åkt hit med bussen. Hur lastar man den sen shettis?
Har han någonsin åkt lastbil?
Ja.
Typ, jag har ingen aning.
Jo, men det tror jag.
Tror jag. Vi kanske aldrig kommer härifrån. Det är då grejer
flyttar hit. Jo, ja, det kommer gå bra.
Ja. Vad är det för shetlandsponny? Vad är det för shettis för köpen?
Ja, han heter Måns.
Du har sagt att han är snäll. Den här är till min han dotter Agnes. Hon är jättesnäll.
Han älskar att köra vagn. Det är det som han gör mest här. Och ibland så...
Hur tung får man vara om man ska sitta i vagnen? Om man ska bara skrita och ta det lugnt?
Ja, men vi åker ju 2 stycken i hans vagn när han galopperar. Liksom.
Okay, jag kör honom.
Ja. Utan problem.
Wow, wow.
Ja,
kul.
Han älskar det.
Aha.
Ja, han är superduktig.
Att du var,
och Bettan som jobbar här har ju kört jättemycket travhästar, så han är tydligen superduktig, kan vända sig som en travhäst eller på liksom lilla grusvägen kan han bara så här,
kul. Nicke, när du rider harmonia då kör jag med Måns. Måste köpa den där rockaden som jag såg på hästen.
Ja, genialiskt. Det är så kul. Det här ska bli en fröjd att se. Ja, jag vet inte vad som är mest roligt.
Sånt.
Om gud, harmonia Nickes ponny kommer att acceptera det här.
Hon kommer få hacka is i det här.
Ja,
vad roligt.
Ja.
Och han rider någonting?
Ja, ja,
ja.
Han är faktiskt jättesnäll. För alltså, det är ju inte så många shetlandsponnyer som är.
Nej, men det är ju inte det. Det är därför det inte har blivit någon. Alltså, vi har ju kollat efter en shet sitt år nästan. Mm. Alltså inte kanske på halvår, men ändå hållit utkik. Liksom.
Nicky har haft full koll på hästnät. Hon har skickat annonser till Rebecka på
Och det var den här annonsen jag skickade till Nicky. Första shetsannonsen.
Men alltså, vi har ju faktiskt funderat på nu att vi ska starta shetsuppfödning. För att alltså, det var det sjukaste jag varit med om att sälja shetlandsponnyer.
Jag köpte honom på postorder. Typ. Alltså jag betalt honom innan jag ens kom hit.
Ja, men alltså, vi la ut en annons och sen så, ja du vet, det hann ju liksom inte ta 2 minuter innan första smset. Och som tur var hade jag ju skrivit att folk skulle smsa och inte ringa. Men alltså på morgon, ja men alltså inom ett dygn så hade jag nästan fått så här 40 sms.
Skämtar du?
Nej, men det var helt sinnessjukt. Och alla skrev så här världens berättelse, för att de skulle ju berätta varför Måns skulle bo hos dem såklart.
Uh-huh.
Och alla lät ju jättebra.
Nej, så dåligt samvete också. Att jag tagit honom från någon annan.
Nej, men alltså då...
Då
kände vi att vi måste, alltså om det är så här bra att sälja shetlandsponny, det har aldrig gått så här fort när man ska sälja en annan häst.
Nej, men det gäller ju att ni får dem så här snälla också.
Och ja, det är ju det som är problemet.
Vad måste vi aldrig räkna en shetlandsponny? Hur gör man? Vad är det något vi måste veta?
Nej, det är väldigt enkelt.
Okay.
Han är inte så komplicerad.
Han låter ju helt fantastisk. Ja. Alltså, det lilla vi har pratat om honom så känns han ju väldigt. Han kommer få stå, gå i en stor hage med hagkompisar, stora hästar, vita hästar. Jag tror, han verkade vara lite chef förut i hagen, så vi får se. Han kanske är chef hemma hos oss också. Skimlarna är inte alltid så höga i rang.
Nej, nej, han kan nog vara bossig.
Ja, och så ska han fått en liten boxdörr så han kan titta ut. Så att han, ja, han kommer få mycket kärlek, så jag hoppas att han gillar uppmärksamhet.
Ja, men det gör han.
Ja, för det absolut kommer han garanterat att få.
Han ska få långa promenader.
Långa promenader.
Men du ska ju ut och åka häst och vagn nu.
Ja. Så kul ju. Härligt.
Ja, tack snälla för att vi fick prata med dig och tack att vi fick komma hit och se den här fantastiska gården. Det var ju helt otroligt.
Och jag ser fram emot att följa dig till landslaget.
Ja.
Tack.
Då kommer vi här. Då har vi banderoller.
Ja.
Ja, Måns. Ja, gärna.
Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Swedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Swedol för säkerhets skull.